Jag vill börja med att varna känsliga lyssnare. Det här är en podcast som innehåller skildringar som kan upplevas som otäcka. Lacey Spears födde sin son Garnet Spears 2008. Vid första anblick verkar det som att Garnet är en fullt frisk pojke. Men bara några dagar efter att Garnet och hans mamma Lacey kommit hem från förlossningen blir Lacey orolig. Hennes son verkar inte må så bra som läkarna sagt. Och 2014, när Garnet blivit 5 år gammal, kommer han slutligen somna in på sjukhuset efter flera års sjukdom. Men har Garnet verkligen dött på grund av en sjukdom? Eller är det något annat som ligger bakom hans död? Du lyssnar på Värsta morden, en podcast av Saga Lindqvist Springhorn. Vi befinner oss i Alabama, USA. Året är 2008. Lacey Spears, då 25 år gammal, ska äntligen få träffa den lilla pojken som legat i hennes mage under flera månaders tid. Pojken ska få namnet Garnet. Hon har längtat efter den här dagen länge. Under sin uppväxt var hon mycket intresserad av dockor. Det intresset övergick snart till att hon intresserade sig för barn och satt ofta barnvakt åt grannar i området. Men det var hela tiden någonting som saknades i hennes liv, och det var hennes eget barn. Och den 3 december 2008, bara några veckor innan jul, kommer äntligen hennes son Garnet till världen. Pappan till den lilla Garnet fanns inte längre med i bilden. Lacey berättade för sjukhuspersonalen att han hade gått bort i en tragisk bilolycka i samband med Lacys graviditet. Men Lacey är glad ändå, för det är hon och Garnet som ska äventyra ute i världen tillsammans. Hon plus en. Förlossningen hade gått bra och läkarna sa nu att Lacey och hennes son kunde åka hem. Garnet var fullt frisk enligt läkarna. Men när Lacey kommer hem med Garnet får hon problem. Det är nog fel på hennes barn. Läkarna verkade inte haft rätt, för hennes lilla son, han var sjuk. Den lilla pojken vägrade att äta, och när Lacey återvände till sjukhuset efter några dagar kan man konstatera att Garnet är uttorkad och mager. Garnet har gått ner i vikt, och när man analyserar hans blodprover ser man att hans natriumnivåer är höga. Lacey verkar ha rätt. Det är något som är fel på hennes bebis. Och där stannar vi upp lite. Så Garnets blodprover visar alltså att han har höga nivåer av natrium i blodet. Natrium är ett mineralämne som tillsammans med andra ämnen reglerar salt- och vätskebalansen i kroppen. Garnets tillstånd med förhöjda natriumnivåer är ett tillstånd som kallas hypernatremi. Det kan indikera att kroppen är uttorkad, och det är precis det läkarna faktiskt konstaterar i det här fallet. Men höga natriumnivåer kan också vara en följd av medicinering av olika slag. Men vid den här tidpunkten så är Garnet bara en bebis, och han har inte medicinerat sen, då läkarna tror att, eller de har trott att han var frisk. Men nu är det någonting som inte står rätt till, och läkarna måste utreda vad som är fel på den här lilla bebisen Garnet. Vi ska lyssna vidare och se vad som händer härnäst. Läkarna konstaterar att något är fel med Garnet, och i samma veva väljer Lacey att starta upp en blogg. Hon förstår att det här kommer bli en lång kamp för henne och hennes sjuka son. Hon uppdaterar sin blogg och sina sociala medier ständigt. Hon berättar om Garnets resa och hur det är att vara mamma till en sjuk bebis. Numera är Lacey och Garnet på sjukhuset om vartannat. I samma takt ökar mängden följare också på Lacys sociala kanaler. Det är flera hundra människor som följer hennes och Garnets resa genom den svåra tiden. Garnet får plötsligt febertoppar, krampanfall, infektioner och mer därtill. Läkarna vet inte exakt vad det är för fel på Garnet, men blodproven och hans mående indikerar för att det är någonting som inte fungerar som det ska. En av Garnets läkare är djupt oroad över hela situationen och vet inte ens om Garnet kommer att överleva sitt första år. Lizzie påstår återigen att Garnet knappt äter, och när hennes son slutligen överlevt sina första 8 månader undrar Lizzie om Garnet istället kan få sondmatas. Kanske kan problemet upphöra då, bara han får i sig den näringen som krävs. Läkarna beslutar tillsammans med Lizzie att pojken faktiskt ska sondmatas. Garnet får en PEG-kateter som kopplas till hans mage. Via PEG:n kan man föra in mat och medicin direkt till Garnets magsäck. PEG:n utesluter dock inte att Garnet kan inta föda via munnen, och det är rekommenderat att äta det som går och att sedan komplettera med näring via PEG:n. Samtidigt växer sig Lizzies sociala medier och blogg större. Hon får fler följare för var dag som går. Och att hon och hennes son vistas på sjukhus typ i kvarten är en normalitet i deras liv. Men år 2012 flyttar Lizzie och Garnet till Florida. De flyttar in i ett community. Ett community där människor som bor väljer att leva nära jordelivet. Lizzie tror att det kan bli räddningen för hennes son. En förändrad kost och en förändrad vardag. I communityt hjälper man varandra och odlar mat och lagar mat tillsammans från grunden. Och under tiden i communityt blir allt faktiskt bättre med Garnet. Han får vänner och börjar umgås med andra familjer. Han är fortfarande sjuk och sondmatas, men i deras nya hem beskriver människorna som bor där att Garnet verkar må bra. Han frågar ofta efter något att äta och verkar ha god aptit. Han leker och har energi som andra barn. Men Lizzie uppdaterar fortfarande sin blogg och menar att Garnet mår mycket dåligt, även om det blivit bättre. Lizzie och Garnets omgivning reagerar på det som Lizzie skriver på sina sociala kanaler. De tycker inte att det som Lizzie skriver stämmer. Hon menar att Garnet inte äter, men samtidigt har andra i området sett att Garnet har en god aptit och ofta ber om mat. Garnet framställs som en sjuk pojke. Men är han verkligen det? Från ena dagen till den andra tycker Lizzie att Garnets mående dalar. Det är nu januari 2014 och Garnet är 5 år gammal. Lizzie åker in till akuten med sin son då han har hög feber och krampanfall till och från. Garnet läggs in på sjukhuset. Han kopplas upp på en EEG som ska mäta hjärnans elektriska aktivitet med hjälp av ett flertal elektroder som läkarna fäster på Garnets huvud. Det är en undersökning som många läkare använder vid misstanke om bland annat epilepsi och andra krampsjukdomar. Garnet hade under undersökningen med EEG:n också en kamera som filmade honom i rummet som en del av undersökningen för att få en helhetsbild om ett anfall skulle uppstå. Men Garnet får inte ett enda anfall under 2 dagars tid, och läkarna menar att Garnet verkar vara allt annat än sjuk. Han hoppar upp och ner i sängen och är glad. En skötare kommer in i rummet och berättar att Garnet kan åka hem tillsammans med sin mamma. Men bara 10 minuter senare händer något oförklarligt. Läkarna springer in till Garnets rum. Bara 10 minuter tidigare hade pojken mått bra. Men nu såg det ut som att han gick mot sin död. I rummet ligger nämligen Garnet på sängen. En numera dödssjuk pojke. Garnet är hjärndöd. Och senare förklaras han död. Läkarna förstår ingenting. Det är ofattbart att pojken bara några minuter tidigare hoppade i sängen och mådde bra. När man undersöker Garnets blod finner man skyhöga mängder natrium i hans kropp. Nivåerna är så höga att läkarna menar att det är en omöjlighet att det skett på naturlig väg. Någon måste ha tillfört natrium i pojkens kropp. Hela situationen gör läkarna misstänksamma och därför kontaktar man polisen. Polisen förhör Lacey och där och då uppstår inga misstankar från polisens sida. Under förhöret berättar också Lacey om Blake som hon påstår är pappan till Garnet. Hon säger att han nyligen dött. Ett tag senare kommer Lacys pappa till sjukhuset, Garnets morfar. En polis som förhört Lacey går fram och hälsar på pappan och beklagar att Blake som är pappa till Garnet gått bort för ett tag sedan. Lacys pappa frågar då vem Blake är. Och polisen förklarar att Lacey sagt att det är pappan till Garnet. Men där och då visar det sig att Lacey har ljugit. Blake är inte pappa till Garnet och han är heller inte död. Varningsklockorna börjar nu ringa. Varför ljuger Lacey? Och vad mer kan hon ljuga om? Vi stannar upp där. Polisen ansöker nu om att få göra en husrannsakan hemma hos Lacey och Garnet. Och där hittar man bland annat en ställning i metall. En sån liknande på sjukhus där man hänger liksom dropp och så vidare. Men det de hittar det är en sondmatningsmaskin med hängare skulle man kunna förklara det som. Den här ställningen används just för Garnets sondmatning. Så man hänger alltså sondnäringspåsarna på ställningen så att de åker ner i hans PEG-kateter in i magsäcken. Och på den här ställningen så finner man också en påse. Och i påsen så ligger Garnets sondnäringspåsar liksom där det är redan påfyllt med näring. Det man också finner i Garnet och Lacys hem är ett litet bord bredvid ställningen. Där står Garnets alla mediciner, ungefär 8 stycken olika mediciner. I mitten av de här medicinerna så står ett saltkar. Det här saltkaret är något som polisen givetvis reagerar starkt på. Det skapar många frågor och vi ska nu lyssna vidare i berättelsen för att se om polisen slutligen får svar på sina frågor. Polisen har varit inne i Lacey och Garnets lägenhet. Och snart inkommer ett viktigt samtal. Det är Lacys granne som ringer och berättar att Lacey tidigare bett henne gå in i lägenheten och göra sig av med den påse som hänger på sondmatningsmaskinen. Lacey ber sin granne att inte berätta för någon. Men grannen gör det motsatta och kontaktar polisen. När polisen senare undersöker den näringen som ligger i de här sondmatningspåsarna som hänger vid hans maskin konstaterar man att den näringen som är i påsarna innehåller höga doser av natrium. Man misstänker nog att Lacey under längre tid misshandlat sin son och att hon slutligen förgiftat honom. Men det är fortfarande ett frågetecken hur Garnet kunde bli så pass dålig att han dog på bara några minuter. Polisen ser nu tecken och varningssignaler, men man behöver bevis. Och framförallt bevis för vad som hände just den där dagen då Garnet dog på sjukhuset. Polisen vill förhöra alla som har varit delaktiga i Garnets och Lacys liv. Man söker svar, bevis och vittnen, allt som kan hjälpa dem mot Lacey. Så polisen pratar bland annat med Garnets gamla förskolelärare, som då också av en slump är sjuksköterska. När hon får veta att Garnet varit uppkopplad till en EEG, den här undersökningen som jag pratade tidigare om, så frågar hon polisen om de har tittat på övervakningskameran. Och polisen blir som frågetecken och förstår inte alls. Men då förklarar den här kvinnan att det är rutin att filma när någon är uppkopplad till en EEG. Och det här förändrar ju hela situationen. Polisen är ju förbryllad över att de eventuellt nu kommer att kunna se hur Garnets sista minuter i livet sett ut. Och mycket riktigt, det finns en film och den visar händelseförloppet från att Garnet får sin EEG på en fredag fram till söndagen då han dör. På På videon syns först en glad kille med mycket energi. En skötare kommer in i rummet och säger att Garnet får åka hem. Han är frisk. När skötaren lämnar rummet syns det på videon att Lacey tar med Garnet in på toaletten. Kameran filmar endast rummet och alltså inte det som sker på toaletten. Men när Garnet och Lacey kommer tillbaka tar det bara någon minut innan Garnets mående vänder. Han trycker sitt huvud ner i sängen och försöker kräkas. Men Garnet kan inte kräkas. För när han var runt 8 månader gammal så genomgick han en operation som resulterade i att han inte skulle kunna kräkas. Senare i videon ser man ett flertal läkare och skötare stå runt Garnet. De kämpar för hans liv som dessvärre inte går att rädda. Om man backar bandet lite och tittar närmare på videon så kan man se att Lacey håller i något typ av substitut i sin hand när hon kommer ut från toaletten med Garnet. Hon håller också i ett matningsrör. Hon anklagas för att ha dödat sin son. Åklagaren menar att Lacey inne på toaletten förgiftat sin son med en dödlig dos av salt. Med hjälp av videon finner man också fler bevis för det Lacey gjort. Man kan se att hon håller på med sin mobil. Och det hon gör är att googla. I den närmare undersökningen av Lacys telefon kan man se att när hon legat bredvid sin son i sängen och googlat så har hon googlat bland annat på saltförgiftning. Utredarna hade kopplat samman tiden för hennes googlingar med tiden för videoupptagningarna. Och de matchade. Slutligen döms Lacey för mordet på sin son. Hon får 20 års fängelse och det konstateras att hon lider av München by proxy. Det är en psykisk sjukdom som i korta drag går ut på att ofta en förälder ser till att sitt barn förblir sjukt så att föräldern kan ta hand om sitt barn och på den vägen också känna sig behövd. Om Lacey inte hade lidit av en sjukdom hade hon troligtvis fått 5 år extra i fängelset. Ja, det konstaterades ju att Garnet dog till följd av en saltförgiftning. Den höga saltmängden som Lacey förde in i Garnets kropp via en sondslang gjorde att Garnets hjärna svullnade upp. Lacey själv hade dock sedan Garnets bortgång förnekat att hon är inblandad i sin sons död. Hon säger att hon inte vet vad som hände med Garnet och hänvisar istället till att han varit sjuk under hela sitt liv. Hon är djupt ledsen för att inte få se sin son växa upp, säger hon. Författaren Johan Glätt har intervjuat Lacey i fängelset som hon nu sitter i. Hon säger då bland annat att hon blir behandlad illa av andra intagna. De som utfört dåd mot barn är de som också behandlas mest illa i fängelset enligt henne själv. Lacys syster Rebecca berättar också att Lacey vid ett flertal gånger fått stora mängder salt hällt över sina måltider. I intervjun med författaren Johan Glätt säger Lacey följande, översatt till svenska.
Jag hör dem prata bakom min rygg, kallar mig bebismördaren, barnmördaren och bästa mamman i år. Men jag vet att det inte är den jag är. Det är väldigt svårt att anpassa sig här. Du måste alltid titta dig bakom axeln och inte lita på någon. Jag har inga vänner, men jag har folk att prata med. Hon säger också, jag skadade honom aldrig och jag förgiftade honom inte med salt.
Tack för att du har lyssnat.